Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Indiepodden numero. Hej och välkomna till Indiepodden nummer 86. Det har varit race på Road America, både Indy Lights och IndyCar, och det har varit fantastiskt spännande lopp där Penske fortfarande står segerlösa säsongen 2021. Anna Andersson, vad tyckte du om Road America-helgen?
Jag tyckte det var riktigt spännande faktiskt, både när det gäller Indy Lights och när det gäller IndyCar. Fortfarande lite ledsen över att vi inte fick se Felix Rosenqvist med den här helgen. Det hade jag gärna gjort, även om det var kul att se Kevin Magnusson kliva in i hans bil.
Ja, Felix verkar ha varit vid gott mod men har ont i kroppen fortfarande efter olyckan i Detroit. Såg på hans sociala medier att de i alla fall blev bjuden på lunch av Marcus Ericsson någon gång i veckan. Bjuden vet jag inte, men han
de var på käka lunch i måndags. Och enligt Marcus så var han i alla fall vid gott mod. Men det krävs ju lite mer för att köra IndyCar än att vara vid gott mod.
Jo, precis. Och det är ju tråkigt då att Felix inte fick återvända till segerplatsen från 2020. Den här gången så blev det istället Alex Palou som tog hem segern. Väldigt dramatiskt lopp där Joseph Newgarden gjorde allting perfekt tills bilen slutade vara perfekt. Anna, vad var det som hände med Newgardens bil där egentligen?
Ja, det är ju en himla bra fråga. Jag har inte sett någon bekräftelse på vad det var. Men det kan mycket väl ha varit den här växellådan som strulade för dem tidigare i loppet. Eller vad tror du, Jakob?
Ja, någonting kring det lär det ha varit. För det var någonting som man kommenterade tidigt i loppet. Och det var något återkommande. Någonting runt tredje växeln. När man skulle växla upp. De kallade att den var fast i emergency mode. När bilen tappade fart där precis mot slutet. Och det betyder väl bara att den ska kunna rulla så man kan köra den tillbaka till depån i det läget. Så då på sista två varven så tappar han från ledning till 21:a plats. Så det går troll i Penskes maskineri. För det här är ju tredje loppet i rad som en Penske bil leder med tre varv kvar. Och sen så blir det inget resultat alls av det. Newgarden kom tvåa senast i sista loppet i Detroit. Men det hade så lätt kunnat vara tre raka Penske-segrar här.
Penske är ju ett sånt team som man kan förvänta sig att de ska ta de där segrarna också och inte drabbas av tekniska problem tre varv från mål. Men det känns som att det är dags att göra hemläxan ordentligt och inte hela vägen, bara halva vägen.
Ja, men i Newgardens fall så han kan ju inte göra hemläxan bättre. Hans körning sitter ju jättefint och powerform går ju uppåt nu efter en slump i några månader.
Jag tänker mer på teamet liksom. Jag tänker mer på teamet, på detaljerna. För det är ändå så att en förare är ju aldrig bättre än vad bilen är. Och en bil måste ju hålla, inte nästan hela loppet, utan den måste ju hålla hela vägen in i mål. Det har vi sett hur många gånger som helst. Liksom. Att det måste ju, det samarbetet där. Så där är det väl den biten som Penske måste jobba på. De måste ju ha material som tar sig hela vägen. Sträcker sig loppet i 80 varv så måste man klara sig i 80 varv och inte 77.
Kan ju, i Powers fall så kan det säkert vara med lite justeringar som de gjorde i off-season på ingenjörssidan. Och Powers kvalform är ju inte alls där det varit tidigare i år. Nu var en fjärde plats även hans, ett av hans bättre kvalresultat den här säsongen. Och han kom trea i mål efter en del om och men. Det blev en hel del omkörningar och Power var ju mitt i gröten stort sett hela loppet. Den som i alla fall förmodligen gjorde flest omkörningar på banan var ju Marcus Ericsson. Som hade väldigt, väldigt många incidenter den här helgen. Egen snurrning, kast kval, men ändå lyckades skrapa ihop till en sjätte plats. Vad säger du om Erikssons bedrift den här helgen?
Vi säger väl att det är väl lite som vanligt. Jag önskar ju att han äntligen ska få till kvalet. Jag var kika på, han hade en medelstartposition på 13,7. Hade den legat på 7-8 istället, då hade vi fått se ett antal pallplatser som hade följt upp den här fantastiskt fina segern. Så det är ju det där. Man måste ju starta längre upp. Sen är det ju skitbra att han kör om så många och att han gör en massa snygga omkörningar. Men man hade ju velat se honom lite högre upp i mål för att kunna få honom högre upp i mästerskapet och vara med i en titelfight. För jag menar, ser vi på hur han beter sig på banan när han kör och vilken racecraft han har, så är han ju en av fältets absolut starkaste förare. Han ska ju kunna vara med där uppe. Jag önskar bara att han får till det, och gärna i år.
Ja, alltså han kvalar ju 18:e, köps det till 12:e, snurrar är 22:a och sen kör upp sig till en sjätte plats. Och vi var ju faktiskt lite väl snabba i våras att säga att nu har det lossnat i Marcus kvalform när han kvalar 6:a på Barber. Sen dess så har han inte förbättrat den sjätte platsen, 13,7 i snitt den här säsongen på kvalen. Totalt hans IndyCar-karriär så är hans kvalsnitt 13,9. Så det betyder att hans förbättring i år är ju skvatt intet egentligen.
Nej, den är ytterst marginell.
Ja, men hans racecraft är ju där det verkligen har lossnat, tycker jag. Det var ju det han sa när jag pratade med honom förra veckan efter segern, att det han tar ifrån sig från Detroit, det är inte något tekniskt, några tekniska insikter liksom med setupen, utan det är ju självförtroendet han tar med sig. Nu har han väldigt stort självförtroende här, det slutar med en snurrning men många snygga omkörningar också.
Absolut, vi kan väl lyssna på vad han själv har att säga.
Det gör vi.
Yes, så racet på Road America hade väl egentligen allt för min del. Start från 18:e position, så jag visste att det behövdes en riktigt stark körning för att ta mig upp genom fältet. Men kände mig ändå liksom självsäker inför, vet hur stark jag är i just race. Så gjorde en bra start, bra första stint, början på andra där och hade klättrat upp hela vägen till 12:a. När jag då gjorde min miss där på ute i kurva 3. Jag var lite för ivrig på gasen ute på kurben och tappade bilen. Motorn dog medan jag snurrade, så det var oroligt att jag skulle tappa ett varv där. Men som tur var så hann de ju komma ut och starta mig innan jag hade tappat ett varv då, så kunde återansluta till klungan vid omstarten på 22:a plats. Och då kändes det ju rätt så tungt. Men jag visste som sagt att jag var snabb i racet, så jag knöt näven och fightade mig tillbaks och gjorde en grym uppkörning därifrån till sjätte plats med många snygga omkörningar, bra depåstopp och bra strategi, men framförallt bra fart då. Så jag är ändå väldigt nöjd med sjätte plats i och med allt som hände under helgen. Och det är klart, utan den snörningen så kanske man hade kunnat vara på pallen, vem vet. Men oavsett så var det ändå ett bra resultat, bra med poäng, och fortsatt visa att jag är en av de absolut starkaste i fältet just nu i race. Så det tar vi med oss till Mid-Ohio om 2 veckor.
Jag var lite nervös mot slutet att kanske han skulle köra ihop med Grosjean. Det var en fin fight de hade de här två sista varven. Och tänk om Ericsson hade kört på Grosjean där. Det hade ju varit hemskt.
Det hade ju varit Ericsson hit me. Again. Ja. Again.
Det internet hade gått sönder i så fall.
Det hade faktiskt kunnat vara tvärsom också.
Jo, faktiskt. Det kanske hade varit lite farligare. För Ericsson var ju förbi där på, om det var näst sista varvet, men bromsade på sig lite grann. Eller om det var med 3 varv kvar var det nog. Det var direkt efter omstarten i alla fall. Ericsson gjorde en superbra omstart, var uppe på 5:e plats i några sekunder, men Grosjean kom om. Och sen var Ericssons push to pass var ju helt slut efter det. Han hade 2 sekunder ut på sista varvet och då var han inte tillräckligt nära. Men det är kul med Ericsson och Grosjean som hittat nytt liv för sina karriärer i IndyCar. Och sen en tredje före detta Formel 1-förare som fick leda lite den här gången. Kevin Magnussen, Grosjeans gamla kompis. IndyCar-debut för Magnussen då i Felix Rosenqvists ställe. Men det är ett troll i maskineriet hos bil 7 också. Efter att Magnussen fick leda så tog det stopp på banan.
Ja, alltså, jag tycker ändå att det var kul att han fick leda med tanke på att han liksom nästan inte hade någon tid överhuvudtaget i den här bilen. Han var ju inkastad. Och då var det kul, lite kul att få se honom längst fram. Men vi undrar ju, vad är det med bil 7 egentligen? För förra veckan så var det ju Oliver Askew som också bröt. Är det så att det är någonting som inte riktigt stämmer med den här bilen? Ligger det någonting där om vi kikar mellan Pat O'Ward och Felix? Det är ju liksom de sju haven mellan dem poängmässigt. Är det någonting där det ligger? Sätter det en helt race?
Jag tror att kanske kan vara så att gamla Schmidt-Peterson-stallet, deras resurser på ingenjörssidan kanske behövs fyllas ut ännu mer. Vi vet att McLaren jobbar lite grann med Formel 1-delen för att få lite nya insikter på den tekniska sidan därifrån, men det är ju fortfarande personalen på banan som gör den stora skillnaden i IndyCar. Så ja, det är ju faktiskt en trend som vi såg även slutet av förra året när Askew började tappa ganska mycket mark mot Award. Inte bara på grund av skadan utan även loppen när han hade kryat på sig också. Och nu har ju bil 7 tre lopp i rad haft de tekniska problem. En av dem slutade i en vådlig olycka. Felix har ju på flesta pass i år varit i höjd med Award men inte på lika många varv, så att peakpotentialen finns ju där, men det varslar illa när bil nummer 7 har så återkommande problem.
Men när är det en trend då? Är det 3? Eller är det 5?
Ja, men 3 är definitivt en trend. Vad säger man? Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Och sen fool me 3 times. Ja, jag vet inte om det fortsätter då. Men det är i alla fall för många gånger.
Ja, alltså jag är ju uppvuxen i en handbollshall. Och där är det ju 1, 2, 3 för många. Man får inte ta med en 3 steg. Sen då blåser domaren. Och här, så jag skulle nog säga att det är en trend också.
Mm. Ja, förhoppningsvis kommer Felix tillbaka till Mid-Ohio om ett par veckor. Och sen favoritbana för honom. Stallet dock. Robert Wickens kom tvåa där 2018, annars känner jag inte till några större framgångar för Schmidt-Peterson på just Mid-Ohio. Totalt den här helgen för Schmidt-Peterson, Arrow McLaren, Award 9:e plats, vilket är ju okej, men det betyder ju att de tappar ganska många poäng på Palou i mästerskapet. Palou som nu tar över mästerskapsledningen igen. Så. Inte en jättebra helg för Arrow McLaren SP.
Nej, så får man väl säga. Men samtidigt så jag tycker att i IndyCar så är det ju så väldigt, väldigt mycket poäng i omlopp. Det är ju inte riktigt som i Formel 1 där det är liksom här 25 poäng för en seger och så fallande skala och ett poäng för snabbaste varvet. I IndyCar så får du ju, har du större möjligheter att ta poäng. Så även om det nu skiljer en, vad är det, 28 poäng eller någonting sånt där i toppen, så tycker jag det är för tidigt att säga liksom att ja, det är avgjort. Även om det nu är halva säsongen, men även Scott Dixon som har 296 poäng i förhållande till Alex Palou 349, så det kan svänga igen.
Ja, absolut. Och i IndyCar får ju alla som kommer till start poäng också. Så liksom bara man slå sin konkurrent oavsett vilken plats på banan. Det kan vara en fight mellan 16 och 20 plats. Bara man är där och slår sin konkurrent så kan man vända på steken ganska fort i det här mästerskapet. Mm. Överlag, det är ju fortfarande otroligt ovisst. Liksom varje lopp. Nu, Palou, Herta, Power. Alla startar i topp 5, men annars Dixon klättrade från 13 till 4. Han var ju lite under isen i början av loppet. Marcus har vi nämnt från 18 till 12 sist, 6 i mål. Takuma Sato gör också en rejäl klättring från 20 plats och skadad bil tidigt i loppet. Han var nära att köra in i Marcus där när han faktiskt träffade Connor Daly istället.
Det var lite tur där alltså för Marcus.
Ja, väldigt, väldigt lite Sato, men han kom i mål på en 8 plats. Och sen Max Chilton gör sitt bästa IndyCar-lopp på 4 år. Hans första topp 10-placering alltså sedan 2017. Han kvalar 22. Ledde han något varv också?
Jag tror faktiskt att han hade något varv i ledningen.
Han ledde näst flest varv i hela loppet. Ja. Max Chilton ledde 7 varv, kom i mål som 10. Det är lite lustigt, men Newgarden ledde 32 och sen var det en handfull åt ett gäng andra förare. Kristoffer Magnusson ledde 6 varv. Så, ja.
Men trots den fantastiska placeringen och att han ledde 7 varv så ligger faktiskt ändå Rosenqvist som inte ens var med före honom i sammandraget.
Okej, okay, ja. Det säger lite mer om Chilton ändå. Men precis, det hände så mycket i IndyCar bara under ett lopp, så är det ju så otroligt mycket följetonger att följa. Och hur många omkörningar hade vi? Vår kollega Ronny Larsson Miles räknar om alla för hand. Nej, det gjorde han inte, men...
För då hade jag inte litat på dem alla direkta för hand, det kan jag ju säga.
Nej, men han hade tagit reda på att det var så många som 231 omkörningar på banan, varav 194 för position på de här 55 varven bland 25 förare. Det skulle vara intressant att ha något liknande data från Paul Ricard, men Formel 1 är lite långsammare på att publicera sånt här, och det måste göra från tredje part, så det har vi inte riktigt. Medan IndyCar publicerar sånt här rejält med data på deras hemsida bara några timmar efter mål. Paul Ricard, som i och för sig bra lopp i Formel 1 också igår, men jag kan tänka mig att det är fortfarande långt ifrån 231 omkörningar på banan där.
Ja, jag kan knapptryckning kolla hur det var förra året faktiskt, så jag tror inte att vi var ens i närheten av, eller förra året, då körde de inte ens, då var de definitivt inte i närheten av någonting. Men jag vet att jag skrev den där siffran i bloggen. Yes! Hör och häpna! År 2019, 25 omkörningar.
Okay.
År 2018, 48.
Ja, men du ser, Paul Ricard är ändå inte en jätteannorlunda bana från Road America. Mycket slätare i för sig, men liksom en snabb, ganska platt road course utan några så här korkskruvesvängar. Så det kan man nästan...
Vi kan konstatera att det är betydligt fler, men vi vet ju också varför. Det är ju fruktansvärt svårt att köra om de här F1-bilarna. Herregud, de väger ju liksom 700 kilo och de är ju breda som lastbilar och jättesvårt att suga så nära så att du kan komma om. Så att det finns ju en anledning till att man gör det här stora reglementesförändringen till nästa år, och det är ju just det att man vill ha mer spänning på banan och flera omkörningar. Annars tycker jag faktiskt att F1-loppet var riktigt, riktigt bra.
Ja,
den här veckan.
Det är ju också en mästerskapsfight, men väldigt annorlunda karaktär mot den IndyCar. IndyCar liksom, då ifall Palou kommer i mål som femma, så då har han räddat många poäng. Ifall Verstappen kommer femma nästa vecka i Österrike, då har han förlorat väldigt många poäng. För han kan ju i princip anta att Hamilton kommer vara före honom då. Medan för Palous del, ifall han kommer femma, då kan han nästan anta att Ward har varit bakom honom. Så otroligt tätt där i det här mästerskapet med så många som är så konkurrenskraftiga.
Men samtidigt så hade du ju Baku för 2 veckor sedan. Så bröt ju faktiskt både Hamilton och Verstappen. Då kom ju Verstappen med 4 pinnars ledning och han åkte därifrån med 4 pinnars ledning. Så att det är för första gången på jättelänge en riktig fight, och inte bara mellan 2 förare utan mellan 2 team, och det gör ju oerhört mycket. Där kommer ju den här andra bilen bli väldigt, väldigt avgörande den här säsongen. Men nu ska jag inte prata F1, för det här är en Indy-podd.
Ja, men det är ändå intressanta jämförelser, för i IndyCar så har vi också fallen där i en bil per stall som sticker iväg från de andra. Nu har ju Palou nästintill stuckit iväg från Scott Dixon också. Och det är ju väldigt länge sedan Scott Dixon hade någon som konkurrerade mot honom i Ganassi på det här sättet. Liksom blev ifrånkörd i poängtabellen. Pato Ward har ju, ja, det är mycket har vi sagt om Felix Rosenqvist besvär. Och sen har vi Joseph Newgarden som är ganska långt ifrån sina penske kamrater. Trots 21 platsen här på Road America så är han ju med råge Penskes starkaste kort i år. Och sedan så har vi också Rinus Wike som inte kom till start här. Det måste vi strax nämna om. Han är ju också långt före Connor Daly som kör andra bilen till vardags. Och sen Colton Herta som är ju Andretti-stallets starkaste kort. Så kanske att vi får se lite biryttarroller i IndyCar också i år.
Alltså, jag ställde faktiskt den frågan till Marcus Eriksson förra veckan när jag pratade med honom inför helgens lopp. Just i och med att vi har pratat om det här, vilken betydelse det får att hans två kollegor slåss om mästerskapet. Och hans svar var ju väldigt ärligt. För han sa det liksom att det är inte bra för mig att de andra två sticker ifrån. Så jag måste ju hela tiden prestera. Men, sa han, han trodde inte att det skulle bli någon form av stallorders eller liknande tänk förrän säsongen är betydligt längre gången. För det är faktiskt bara hälften än så länge. Utan han menar på att det kommer att vara öppet under en längre tid. Jag tyckte ändå det var trevligt och intressant att höra honom resonera om den saken. Och att han ändå liksom har tänkt tanken där.
Mm. Han ligger 110 poäng efter nu. Bara 4 poäng efter Wiki på sjätte plats. Han ligger mellan inklämd mellan Wiki och Eriksson har Colton Hurta 3 poäng för Marcus. Så ja, hälften av säsongen har vi genomlidit. Och det är fortfarande så otroligt svårt att tippa. Jag har i och för sig tippat Pat O'Ward som mästerskapsvinnare sedan januari. Men att Alex Palou där och drar iväg lite mästerskapet, det hade jag inte sett framför mig. Men nu har Palou blivit en tvåfaldig IndyCar-segrare i alla fall. Och de här unga killarna i mästerskapet har ju verkligen satt prägel på den här säsongen. Och med det så vill jag komma in på Rinus VK. Han är, ja, hur många racerförare har skadat sig på cykel?
Alldeles för många.
Mm. Han är väl den tredje i hög profil i år. Om man tänker Fernando Alonso i Formel 1, Alex Rins i MotoGP och sen Linus Wike missade ett lopp här. Eller kan det vara så att han gjorde något ännu dummare, köra motocross kanske, som Montoya gjorde och sen skyllde på tennis? För det var ju liksom 24 timmar det dröjde in från olyckstillfället till någonting dök upp om saken i media. Det kanske är lite konspirationsteorier om att ECR mörkade varför Wiki skadade sig. Men i vilket fall som helst, brutet nyckelben, inte kul.
Nej, absolut inte. Och det är ju så fruktansvärt onödigt. Sen fattar jag att om det nu är cykel så gillar ju många reseförare att cykla. För det är bra träning. De får lite adrenalinkick och fart i det. Det är ju, alltså, de kommer upp i ett bra tempo. Jag kan tänka mig att det passar de här grabbarna. Men det är ju inte helt ofarligt heller. Vi ser ju på en sån som, nu tappar jag namnet, Kentucky Kid.
Nicky Hayden.
Precis, Nicky Hayden. Och Alex Zanardi. Det var visserligen en handcykel. Ja. Det var också en cykel. Marcus Eriksson fick väl bromsa för en jäkla höna, om jag inte minns fel. Han körde Formel 1 och var helt i Thailand någon gång. Mm-hmm. Det var helt mörbultad när han kom till racet sen. Så det är ju inte helt ofarligt det här med cykel.
Men nyckelbensbrott, hur lång tid tar det att läka då?
Jag har aldrig brutit något, så jag kan inte svara på det. Har du gjort det?
Nej, det har jag inte. Men jag tänkte att det kanske Anna kan som spelat mycket handboll. Det är inte den ovanligaste skadan i alla fall och han kommer ju bli fullt återställd inom den här säsongen kan jag tänka mig. Men ändå att Wiki som var i så himla fin form och faktiskt var med och fightade för mästerskapet, nu ger han bort 50 poäng till Palou och ja, helt vips så har ju Palou fördubblat luckan ner till Wiki. Så att,
Han kanske också ska ut och cykla, vem vet?
Nej, det hoppas jag att Ganassi kanske säger åt dem. Följ inte med Marcus nu på de här cykelturerna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men den som tog över från Viki då, det var ju Oliver Askew som nu när han liksom fick tid i bilen så är han ju med. Han är ju snabb nog för att köra IndyCar, absolut, det visste jag. Men alltså, att han är ju liksom på Vikis nivå på en gång. På träningarna var ju en topp 5 redan från början. Mm. Så Askew stärker sina aktier den här helgen. Även om det inte blev ett jättefint resultat. Han fick leda några varv och kom i mål som 12. Men Askew, ja, han stärker sina aktier väldigt mycket. Och kanske så att ECR tittar på honom för att köra den här andra bilen som ja, Farber Red Carpenter själv kör på valerna. Men kanske att Askew kanske får ta Dailys roll nästa år.
Mm, det hade ju glatt mitt Ystad-hjärta. Hans mamma är ju faktiskt härifrån Ystad där jag bor.
Mm. Så förhoppningsvis inte heller sista gången som vi ser Askew på banan i år. Många stall försöker ju sätta in så här 3D-bilar. Ray Hall-stallet gjorde det förra helgen i Detroit och nu var Dale Coyne Racing med Rick Ware som satte in Cody Ware, alltså Rick Wares son, i bil nummer 52. Och Cody Ware gör helt okej ifrån sig i sitt första IndyCar-lopp. Han är ju inte någon supertalang och han är ju överlägset störst i IndyCar-fältet. Liksom byggd som en brottare och 1,93 lång.
Men överlägset störst.
Jo, men det får man ju lov att säga. Liksom, när man ser på flesta racerförare, det är ju väldigt skinny grabbar.
Ja,
men det är kul att någon som liksom wears storlek ändå.
Ja, men absolut. Jag vet inte hur många gånger jag har känt mig som en jätte när jag har gått omkring i depån med mina 173 centimeter. Så att,
Jo, men det är ju lite av ett problem i motorsport överlag. Att man måste vara liksom född fysiskt rätt egentligen.
Men vilken sport är det inte det i? Alltså, så är det överallt.
Sig,
men det är ju, visst, du hittar en Zlatan som spelar fotboll, visst. Men de flesta fotbollsspelarna är ju inte över 1,80. Då tycker man är skitstor. Så de skulle stoppa in Zlatan i handbollslandslaget, så skulle han plötsligt vara en medellång. Liksom. Mm. Där min egen man har ju alltid kallats för kort, och han är 1,87. Han ser alltid skitliten ut. Liksom. Så att, och det är ju likadant, tittar du andra idrotter. Usain Bolt, en av anledningarna till att han var så himla bra, det var ju hans storlek, de benen liksom.
Och därför jag sa han är byggd som en brottare.
Ja, precis. Karelin, kanske.
Mm. Och Cody Ware gör inte bort sig på banan. Orsakar inga gulflaggor. Jämnsnabb med Jimmy Johnson och Dalton Kellett. Så helt okej, godkänt från Cody Ware. Han kommer ju inte slåss om topp 5-placeringar. Men han är ju varmt välkommen tillbaka för att utöka fältet med en extra bil igen. Så vi hade 25 bilar på grid den här gången också. Och sen, vad har vi mer för utropstecken den här helgen? Vi har gått igenom en hel del, så vi kanske ska gå igenom resultatlistan då, Anna.
Det tycker jag. Det kan du få dra.
Alex Palou vann ju alltså för Colton Herta. Herta lyckas på något sätt vara lite osynlig, var inte med i snacket om segern riktigt, utan han blev ju frånkörd av Palou och Newgarden hela loppet, men räddade en andra plats. Will Power 3, Scott Dixon 4. Romain Grosjean, 5 för Marcus Ericsson, Alexander Rossi, Takuma Sato, Patricio Ward och Max Chilton var då de som kom in i mål i topp 10. Oliver Askew då 12 och Kevin Magnussen 24.
Intressant här ändå tycker jag, det är Newgarden. Han låg ju ledningen himla länge och rasade ner till plats 21. Men killen är ändå 4 i mästerskapet och han är ju den enda av toppförare, bortsett då från Simon Pagenaud som är 5, som faktiskt inte har vunnit något race i år. Så att skulle han få till det, jag menar, så långt från täten är han faktiskt inte. Och vi vet
absolut
ju
inte
vilken fantastisk spurt som han gjorde förra året.
Mm. Han har 2 andra platser hittills i år på stadsbanan i St. Pete och i Detroit. Och nu förlorar han ju liksom 30 poäng, lite drygt till och med. Och han är 88 bak och han tog ju in mer än 88 poäng på färre lopp förra året. Så Newgarden kommer bli livsfarlig. Jag sa att han är med råge Penskes starkaste kort. Så det är lite lustigt att se att Simon Pagenaud bara 6 poäng efter. Men Pagenaud har varit jämn men osynlig den här säsongen. Han ligger ändå 5 i mästerskap.
Det är en bra beskrivning. Jämn men osynlig.
Mm. Jag har varit hans signum ganska länge. Pagenaud har ju vunnit en mästerskap i IndyCar, men han är inte så här explosiv som Newgarden eller Power många gånger varit. Så.
Nej, han är en sån här fuling som smyger med bara.
Ja, det kan man nog säga om honom. Han snor ju åt sig några segrar ibland också. Och,
ja, precis. Indy 500 och sånt där. Oviktigt.
Ja, precis. Oviktiga saker. Vi kan titta på topp 10-mästerskapet också då.
Alex Palou leder. 349 poäng. Två segrar. Pat Ward är tvåa. 321 poäng. Två segrar. Scott Dixon, trea. 296 poäng. En seger. Joseph Newgarden, fyra. 261 poäng. Ingen seger. Simon Pagenaud, femma. 255 poäng, ingen seger. Linus Wikey, sexa, 243 poäng. Och han körde ju inte i helgen på grund av den här lilla cykelolyckan som vi pratade om. Colton Herta är sjua, en seger, 242 poäng. Marcus Ericsson, åtta, en seger, 239 poäng. Graham Rahal är nia, 228 poäng, ingen seger. Takuma Sato är tia med 206 poäng.
Inte han heller någon seger?
Nej, ingen seger på honom heller.
Ja, men då kan vi nästan räkna med att Newgarden och Pagenaud, de kan nog ta åtminstone varsin seger den andra halvan av säsongen. Graham Rahal har ju också varit jämn, snabb, men kanske lite otursförföljd, särskilt på Indy 500. Kan säkert vinna ett lopp. Sen utanför topp 10 har vi Will Power. Han brukar vinna lopp. Jag tror inte han misslyckas med att vinna ett lopp någon gång i sin IndyCar karriär hittills, så den är ju 15 år gammal nu. Så. Och sen Alexander Rossi utanför topp 10, 13 plats, har inte vunnit någonting. Ryan Hunter-Reay, Sebastian Bourdais också där utanför. Romain Grosjean blir ju mer och mer att räkna med. Han har en pole position och en andra plats. Jack Harvey unnar jag fina resultat. Nu hade han ett lite konstigt lopp, kvala tvåa, var inte jättesnabb. Och sen, jag tror det behövs förklaras lite hur de tänkte när han gick i depå där med 19 varv kvar under gul flagg. Det var ju ett antal stall som hade lagt ut däck och depåutrustning för ett till depåstopp. Och Harvey gick in i depån och hoppades så himla mycket att många skulle följa med in. Så att han inte skulle förlora så mycket banposition men ha fräscha däck och kunna attackera på dem framför. Jag tror inte tanken var att de skulle klara 19 varv på en tank när 16 varv var det absolut längsta man kunde komma. Det var vad Scott Dixon gjorde sista sinten. Men eftersom väldigt få förare följde med Harvey in i depån så kom han ut runt 17:e plats och tänkte han, det kommer ju inte gå att köra om 10-12 bilar för att rädda den här strategin. Utan de chansade rejält på att komma i mål 19 varv på ett stint. Och de var bara för tok för långsamma. Det såg vi på Connor Daly också. De var uppe där men de tappade ju all den här tiden på liksom ett halvt stint. Så det var en strategi som sket sig för Harvey och det har ju varit väldigt många stolputögonblick för honom den här säsongen. Och jag skulle unna just Harvey en seger också efter att Helio Castroneves tog stallets första seger då på Indy 500 när Harvey varit med där och byggt upp stallet från grunden i 4 års tid nu. Så att, det finns... Hur många lopp har vi kvar på säsongen? Det är väl 8 lopp kvar?
Det stämmer, va?
Och vi har väl åtminstone 12 stycken som borde vinna ett lopp av de här sista.
Det låter ju spännande, med andra ord.
Väldigt spännande. Nästa lopp är ju med Ohio om ett par veckor, 4 juli helgen, så det blir mycket amerikansk patriotism i build-up, som om det kan bli mer i vanliga fall. Nu var det brandkåren som särskilt uppmärksammades på Road America. Men det är ju en favoritbana, i alla fall hos mig. Vad tycker du om Ohio då?
Ja, men jag gillar också den, faktiskt. Och jag hoppas ju verkligen att Felix är tillbaka.
Mm.
Till det racet om 2 veckor. Jag vet att Marcus också trivs där. Men jag hade ju, och Felix hade jag ju också naturligtvis unnat en seger.
IndyCar kommer tillbaka då. Och innan vi avrundar det här avsnittet så ska vi ta upp ett par till saker. Vi fick en lyssnarfråga här om veckan. Om IndyCar-bilarnas bromssystem som vi diskuterade lite kring efter Felix olycka i Detroit.
Det fick vi. Frågan löd så här. Är ni verkligen säkra på att IndyCar har brake by wire? Jag hittar ingen info om alls om hur bromssystemet ser ut. Och finner det ganska otroligt att IndyCar använder så avancerad teknik när resten av bilen beskrivs som traditionell.
Ja, och det är ju sant att på IndyCars hemsida i den här 101, liksom lär känna IndyCar, så står det ganska avancerad information om hur bilen är byggd, alla specifikationer man kan leta efter, men nästan till ingenting om just bromssystemet. Du vet ju att gassystemet är ju throttle by wire, avancerat som det ska vara i en IndyCar-bil. Men vi fick lov att ta in lite experthjälp för att svara på den frågan, så vår vän Ronny, han hade Mattias Jönssons nummer i telefonen, så vi skickade vidare den frågan till Mattias Jönsson som svarade så här. Det är ett vanligt hydrauliskt two-circuit-system. Framaxeln på ett och bakaxeln på ett annat, så du kan justera bromsbalansen framåt eller bakåt. Vi får inte ha proportionsventiler heller. Så det är ganska basic. Och Mattias kommenterar också att han vet inte vad som hände med Felix, men att det kan ha varit två problem, liksom, tyckte han, att se sig från bilderna. Det kanske är någonting i mekaniskt pedalboxen, tänker ju då en IndyCar-ingenjör om vad som hade kunde ha hänt där. Så det är lite old school med bromssystemet i IndyCar alltså. Så, tack Johan för den frågan, och det är alltid kul att få anledning att rycka tag i Mattias Jönsson också. Och sen sist men inte minst, vi ska gå igenom lite Indy Lights också. Linus Lundqvist i farten, men inte jättemycket i farten den här helgen. Så...
Han hade väl inte sin bästa helg, så kan vi väl lugnt uttrycka saken, eller?
Ja, faktiskt. Det är för första gången i hans USA-sejour började det se lite svajigt ut för Linus. Men han sparade en massa poäng i alla fall för Kyle Kirkwood och David Malukas, hans främsta konkurrenter. De hade inte heller toppen helger. De vann varsitt lopp men hade varsitt skräplopp vid sidan om det. Och Linus kom i mål en fjärde och en femte plats. Så han tappade lite poäng i mästerskapet. Men inte så hemskt mycket.
Nej, han är fortfarande trea och det är väl 8 poäng, va, fram till ledningen. Så det är ju inget att snacka om liksom. Och han har samma poäng som Kyle Kirkwood som är tvåa. Så att det var väl en bra helg att ha en dålig helg på, så kan man säga.
Jo, men faktiskt, och efter alla framgångar förra året så fick han ju aldrig träna på att rädda poäng så här. Nu såg det ut som i första loppet att däcken nådde stupet, särskilt i hans del. Och Road America är en bana där däcken slits ganska rejält, och det syntes i de här lite extra långa Indy Lights-loppen. På kilometermässigt så måste det vara det längsta roadcourse-loppet för dem, 20 varv, 20 gånger 6,5 kilometer. Så då lärde sig Hans Leksand spara på däcken. Det gjorde han i race 2, körde lite mer konservativt i början av loppet och rullade in på en femte plats efter kvalat sjua. Så ja, kom vi sen till en bana där han körde förra året, Mid Ohio, och då förhoppningsvis så kan han tjäna poäng snarare än att rädda poäng då.
Ja, men alltså det är ju så här, det handlar ju om att vara jämn och inte ha några riktiga dippar. Alltså, ja. Man ska ju ha ett jämnt resultat. Det är som Johan Kristoffersson i VM i rallycross. Det gäller ju att ha topparna, men inte dalarna. Han är ju expert på det där med att rädda poäng och kliva ut som mästare i slutet. Så att, varför skulle inte Linus klara av det?
Precis, särskilt när Malukas gör igen konstiga manövrar på första varvet, andra loppet i år, som man faktiskt krokar ihop en konkurrent på första kurvan och första varvet. Men Malukas leder mästerskapet då, men i princip så är det ju dött lopp fortfarande mellan de här tre som är... särklass i årets Indy Lights-fält, alltså David Malukas, Linus Lundqvist och Kyle Kirkwood.
Det blir en spännande fortsättning där också. Vi har mycket att se fram emot nu.
Absolut. Formel 1, IndyCar, Indy Lights. MotoGP börjar bli lite ospännande, för Fabio Quartararo kör riktigt fint nu och han har börjat lära sig att rädda poäng efter en del konstiga incidenter. Trea då på Sachsenring. Men Marc Marquez kom tillbaka där och vann. Lite tursamt, för det började regna men inte regna. Så de har Alessi Spargo och backade av, men Marquez gjorde det inte. Och,
började regna men inte regna?
Ja, i MotoGP har man ju en flagga som viftas som säger åt förarna att det regnar, nu är det okej att gå in i depån och byta cykel. Men om vi ser på varvtiderna så... det dippades ju inte överhuvudtaget. Men Aleixo Espargaro som låg bakom Marquez, han var den enda som backade av lite grann. Så Marquez fick en 2 sekunders lucka som han sen höll till Miguel Oliveira resten av loppet. Mm. Så jag tror ifall Espargaro inte hade hållit upp Oliveira under bara de där 2 varven när det kanske regnade, då tror jag att Marquez hade fått svårt. Men kul att han är tillbaka på riktigt i alla fall. Nu har vi kommit in på MotoGP också. Och det...
det var härligt. Jag gillade mest uttrycket regna men inte regna, som har bott i norra Tyskland i 14 år. Och där, jag kan säga att det finns nog alltså fler ord för typer av regn än för någonting annat. För det, jaha, finns så många olika typer av regn.
Ja, men ja, jo visst, det kan jag förstå. Och det borde man ju nästan ta åt sig när man gillar motorsport i Tyskland också. Undrar hur många regn eller olika ord för regn den lokala dialekten runt Nybyring har till exempel.
Den har nog ännu fler, fast jag kan tala om för att i Flensburg där jag bodde sist, där var det regnade nog varje dag på något sätt.
Mm.
Men allt är olika.
Ja, får bygga sin läsebana där tror jag då.
Nej, nej. Nej, nej. Då är det bara regnflagg. Men du, vi får faktiskt inte glömma att nästa helg så är det Formel 1, men det är också Safari-rallyt. Och vi har Oliver Solberg med i VRC igen. Den, ja, får vi inte missa.
Mm. Safari-rallyt, det var länge sedan.
Ja, det är skitlänge sedan. Alltså, det, var...
det är väl 20 år sedan det kördes i VM senast.
Ja, någonting sånt. 19 tyckte jag sådana siffror på, om jag minns rätt. Men det är ju jättekul. Han fick ju inte chansen när han skulle kört på Sardinien senast, för pappa hans fick covid, så han fick sitta i karantän i Portugal länge, Oliver. Men nu får han äntligen tillbaka sina bilen. Och det är lite häftigt med tanke på att förra gången han körde så var det ju snö, is, Finland. Det lär vi inte få den här helgen.
Ja, verkligen. Norr om polcirkeln och nu det är kvarton runt Kenya.
Mm.
Ja, så ja, glöm inte att lyssna på vår drive-thru med Oliver Solberg som vi släppte tidigare i år. Annan racing nästa helg är ju också IMSA, Watkins Glen, Rasmus Lind är i farten. Jag tror att det här är ett enduro-loppen, så han borde vara med i stora klassen då. Så även om det inte är någon IndyCar så är det fullt upp. Hoppas ni hänger med och så lyssnar ni på Indypodden när vi ska snacka igenom den gångna helgen också. Men också snacka upp Mid-Ohio då, som kommer vara om 2 veckor. Så med allt det här sagt, ska vi ta och passa på att tacka våra samarbetspartners då?
Tycker jag absolut vi ska göra. Och det gör du så himla bra, så du får jättegärna göra det igen.
Ja, Automotorsport, tack så mycket. Tico Racing Corp, tack så mycket. Och glöm inte att läsa Anna Anderssons blogg också på...
Aftonbladet.
Aftonbladet. Så
ja, bara en sån sak.
Mm. Tack så mycket, Tony. Hej då.
Hej, hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.